inte störa ljudbilden.
Exakt.
Och det är och ganska mycket eko här inne, för vi har inte, eftersom det är så nytt allting, mm. så det är lite, men det,
det blir bra.
Det går bra. Vi kör.
Yes.
Är redo. Då vill jag hälsa alla lyssnarna välkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har jag kört till Västerås.
Mm.
Och jag är hos Josef och Isabel.
Jajamensan.
Precis.
Välkomna till Äktenskapspodden.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, tycker att det är bra. Det är sol idag.
Underbart.
Solet skinner, det är alltid tacksamt.
Jag blev tipsad om er. Jättekul. Yes.
Ja.
Men jag, när jag kollade upp lite grann så visste jag i alla fall vem, lite vem du var, Isabel. Mm. Och vi kom fram till att Josef är missionärsbarn, samma som jag. Så lite
kopplingar.
Underbart. Men jag vet ju inte mycket om er, så berätta lite grann vilka ni är.
Mm.
Och varför ni sitter här tillsammans, ni träffades och så.
Just det. Damerna först.
Damerna först. Okej, okay, hur pass djupt går vi?
Så djupt nu.
Ja. Vilka är vi? Ja, stor fråga. Vad ska vi börja? Hur vi träffades kanske, eller?
Ja, var det kommer ifrån.
Var jag kommer alltså. Från. Min släkt är norrlänningar, så jag är faktiskt same. Och sen så växte jag upp utanför, ja, först Gävle men sen utanför Stockholm. Så, och sen när jag träffade Josef efter att ha rest lite och varit i USA och ja, sådana bitar, så blev det Västerås. Även kallat Västerås. Yes,
jag skulle precis säga Västerås.
Mm.
Eller Festerås.
Uh-huh.
Ett riktigt bra namn på en stad.
Jo, men det skulle jag säga var bästa platsen att bo på just nu.
Ja.
Om ni inte vet var ni ska flytta så är det Västerås.
Du tittar på mig
här. Jag tittar på dig.
Nej, men det är väl jag. Jag är 42. Och nej, det är inte. Jag är 43.
Ja.
Det är svårt att komma ihåg.
Ja,
jag vet.
Efter 40 så
ja,
bara,
det,
jag är 40.
Mm. 40 plus.
Ja. Nej, men då, ja, men du kan ju dra lite om dig. Så.
Nej, men hur många barn har du? Har du några barn?
Ja.
Har vi några barn?
Vi har 5 barn. Jag har ju 2 bonusar.
Ja.
Och sen så har vi 3 stycken gemensamma. Så 5 totalt.
Precis.
Så en stor, härlig familj.
Mm.
Även om inte alla bor hemma. Såklart nu längre, för de 2 äldsta är stora.
Flyttat ut, bor i Stockholm. Mm. 22 och 23, de äldsta.
Mm.
Och sen har vi 16-åring och en 13-åring och en 9-åring.
17-åring är han väl?
17, han fyllt 17.
Ja!
Ja.
Jag bara,
ja, men jag bara en rolig historia från igår. Jag var tvungen att gå till skolan igår till den och skulle ju gå till hans klass. Och jag bara, och så frågade jag lärare, vart ska jag någonstans? Ja, men hur, vilken klass är ni? Och jag blir så här ställd. Går ni 6:an eller går han i 7:an? Och finner mig. Han går ju i 7:an. Så att, ja, jag hittar honom.
Bra.
Ja, men det är bra. Så vi är 4 boys och sen så blev det en liten tjej på slutet.
Yes.
Mm, en liten melodi.
Mm.
Det var slutet på barnresan.
Precis.
Eller början kan man säga.
Ja.
Ja. Fortsättning följer.
Ja.
Ja, nej, men jag är som sagt, som du nämnde, jag är missionärsbarn, så jag är född och uppvuxen i Kongo. Eller född i Kongo, DRC, men sen uppvuxen i Burundi.
Mm.
Så mina första 11 år så kom till Sverige som 11-åring. Och sen, så man är ju inte speciellt svensk.
Nej.
Märker man, eller märkte jag tidigt, då jag blev ifrågasatt. Bland annat, varför är du så glad hela tiden?
Mm.
Alltså någonting signifikativt med Afrika, det är ju glädjen.
Mm.
Alltså att man har lätt att glädjas åt det lilla. Och det har jag tagit fasta på än idag. Så den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt.
Sant.
Mm. Så att det är ju, det är ett livsmotto verkligen.
Mm.
Men så att det fick man möta tidigt när man kom hem. Att, varför glad är du? Och att det skulle vara något fel vart ju liksom lite för en 11-åring.
Ja, konstigt.
Konstigt i huvudet. Men De fick lära sig och finna sig i det. Och förhoppningsvis smitta av sig på andra.
Ja,
för att det får man ju jobba med konstant, tycker jag. Att det är glädjen som får vara.
Att välja.
Ja, välja glädje. Absolut.
Det var ju nästan ett kärlsord att bli kallad att man hade blivit för svensk som missionärsbarn.
Ja, ja,
det ville man ju inte.
Nej.
Förknippa sig med, nej, egentligen, precis, på något konstigt sätt.
Nej, det är ju, och för många, om man nu ska ta den perspektivet, men alltså för många svenskar idag, man är inte stolt att vara svensk, många, och vara svenskar, men jag menar, det finns ju, det är en sån mångfald att vara svensk, och menar, jag som är svensk, men har en helt annan kultur och, i mig liksom, så gör ju att man är härligt svensk.
Ja, svensk på ett härligt sätt.
Ja, precis. Nej, men sen så att, flyttade vi till Västerås och var iväg några resor sen, gick bibelskolan ett par år. Sen jobbade jag som mentor, skolevangelist i flera år. Och sen jobbade på skola, lärare, resurslärare, gymnastiklärare. Jobbade med hemlösa och missbrukare. Och det gjorde jag när vi träffades sen.
Ja, precis.
Så, ja.
Ja, det finns ju jättemycket man skulle kunna ta. Men man har ju levt. För, ja, nästan. Alltså, förhoppningsvis lever man länge, men en stor del av livet.
Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Nej, men det är väl en liten
bakgrund.
Liten bakgrund, vilka man är.
Mm. Hur träffades ni?
Ja, jag jobbade på en sommargård. Ungefär som så här Gullbränna gården. Mm. Fast i mycket mindre format. Det heter Älvåsa, eller heter. Utanför Uppsala. Och jag jobbade där som sommarpastor, gårdsföreståndare. Och så var det några vänner till mig från Stockholm som frågade, kan inte vi få komma och hälsa på? För det är super här, precis vid Dalälven. Och jättemysigt. Och så frågade de, men är det okej om vi tar med en polare också? Och då kände jag så här, jag jobbar. Nej. Och jag vill inte att det ska vara något så här ihoppaning.
För det tänkte du att det nog var.
Ja, men alltså det var lite så här, vi tar med en killkompis. Mm. Alltså så här. Så då bad jag dem att ta med några fler vän också. Så att vi skulle bli några fler. Så det var första tillfället. Då kom du dit med Sain och Neo med killarna.
Mm.
Då sovs vi första gången då.
Precis.
Och det var... Ja, det var ni kom dit på en söndag, ni åkte hem på en onsdag. På torsdag frågade du om första dejten.
Ja, det gick... nej, men de första dagarna där, det var ju inte liksom självklart. Jag var skild sedan ett år tillbaka. Så att jag letade inte efter någonting nytt. Och för det jag hade kommit ur var ändå ganska... massivt och utmanande. Så att jag hade ju egentligen ingen tanke att jag ville ta in någonting i det, utan jag var ganska upptagen, kände man ändå, att reda ut den stormen.
Ja, men det är bearbetningsprocessen.
Ja. Ja,
verkligen. Nej, men och jag trodde aldrig, alltså hade ju ingen tanke av att jag skulle träffa någon som hade varit gift och hade barn.
Mm.
Så det var ju också så här, så det var ju inte flörtigt på det sättet, utan vi gillade känna varandra. Vi hängde de där dagarna.
Ja, och sen så blir det ju när man har två väldigt aktiva liksom små grabbar som var 2 och 3 vid det tillfället, så blir det ju, och vännerna som vi var där med, Paloma och Claes, de hade ju också ett barn då, va? Så ja, det gjorde ju att det blir barnfokus. Liksom.
Men... Du hade med dig barnen.
Precis. Jo, så att när de frågade mig, när Paloma och Claes frågade om ska du inte haka på, så sa jag, nej, men jag hade inga planer. Så att det var ju, jag gillade dem jättemycket, så att jag tänkte, det är ju nice. Och sen så var det ju fantastiska dagar, alltså så här att komma ut på landet och, och sådär. Så att, men sen, det är klart att jag såg ju, alltså, jag gillade ju det jag såg för det första. och sen att det var bara så här bra dagar. Mm. Men och, när vi åkte hem sen på onsdag så hjälper Isabel till att sätta den äldsta Sion.
Och de ville inte åka hem. De ville verkligen vara kvar. Och så står jag där och så ska jag spänna fast bältet. Och så tittar han på mig och så bara, ska du flytta till Västerås nu? Och jag bara,
för då bodde du i Stockholm.
Ja. Och du vet, blev väl säkert lite så här rödblommig. Och bara, nej, men det ska jag nog inte göra. Liksom. Så tittar han på mig igen och så bara, ja, vi får väl se.
Tre år.
Så på torsdagen så hörde jag om mig till den andra kompisen som var med på den här helgen.
Ingående.
Ja, men få lite detaljer här.
Ja.
Nej, men hörde av mig och bara, jag tog inte numret till Isabel.
Nej, liksom, okay.
Så, här, så att jag hörde med henne och så hörde jag av mig. Mm. Frågade, hej, vill du träffas? Och då kunde du på söndagen, bara några dagar efteråt. Kom hit, jag är ledig på söndagen, vi kan komma hit. Så, ja, så jag tog med mig sallad ifrån grädden, räksallad. Och så berättade jag bara liksom allt om mitt liv. Och du berättade allt. Jag hade
så mycket man hinner.
Jag kände ju, som sagt, även, jag hade ju ett intresse varav anledning till att jag frågade ut dig liksom på dejt. Men samtidigt så kände jag så att här måste hon veta vad hon kliver in i för någonting. Så vi delade verkligen livets upp- och nedgångar, våra livserfarenheter. Och du frågar efter då de här 2-3 timmars första samtalen liksom att hej, jag ska hem nu till och käka i eftermiddag i Åkersberga hos, på familjemiddag. Vill du följa med?
Ja.
Så jag bangar inte. Jag är inte den som bangar. Så, liksom. Så att jag hakade ju på det.
Det är trevligt.
Ja.
Ja, nej, precis. Så vår första dejt, då var vi också på familjemiddag.
Ja.
Men det är ju liksom ett fantastiskt tips också. Alltså så alltid när vi pratar med både singlar och med människor, ja, men när man längtar efter någon och utforskar, kan det här vara rätt eller så, ett bra redskap eller en bra nyckel är ju faktiskt att umgås med den personen som man gillar tillsammans med andra som just man också gillar och som känner den. För att så har jag tagit, de jag har gillat har jag tagit hem. Och så har liksom mamma och pappa fått gett input. Liksom. Ja, men, och att man, det avdramatiserar det lite också. Och sen också att de som känner den väl och de som älskar den,
sant,
att de får finnas med på den resan.
Ja, det tror jag faktiskt gör många i dagens, alltså man märker på människor nu som vi har något omkring oss, att man lätt vill urskilja det här själv. Och det tror jag inte är bra. Att man behöver snabbt alltså ändå bjuda in
input från andra
liksom, visst, ja. För att man, då ser man en mycket gedignare bild av personerna. Då.
Ja, men
och sen kanske man inte tar hem på familjemiddag.
Nej,
kanske inte första dejten.
Nej, men och sen ser man så mycket hos en person hur den personen är mot andra.
Ja,
alltså precis. Hur är de mot mina vänner? Hur är personen mot min familj? Mot barn? Mot hemlösa? Alltså att sätta varandra i de situationerna. Så lär man ju känna varandra.
Liksom. Sant.
Men sen gick det ganska fort, så Josef friade efter 7 veckor och sen så gifte vi oss efter 5 månader. Men då hade ju både du och jag relationer sen innan och var ju ändå äldre, lite äldre liksom. Så att för oss var det som att komma hem.
Hur gamla var ni?
Jag var 25.
Och jag var 29.
Ja.
Du är inte jättegammal.
Nej, det får ses.
Nej. Nej, men man hade ändå, man var inte 20.
Nej.
Alltså,
eller 18.
Nej, men visst. Och lite längre liksom, livserfarenhet av en längre relation. Så man hade ju båda erfarenhet vad man inte...
Just det.
Liksom, vad som inte funkade i livet.
Och vad man ville ha.
Ja, och sen då... Och sen att när vi träffades så var det ju verkligen att komma hem.
Mm. Det var så det kändes.
Ja.
Ganska snabbt.
Mm.
Ja, det var ju egentligen från dag ett skulle jag säga. Liksom det där med att det är ju extremt ovanligt såklart att man bjuder hem. Att tjejen brukar ju, jag tror att det är oftare killen som säger att man kommer hem och träffar mamma.
Ja,
eller
kanske.
Pappa liksom. Medans att tjejen tar det här steget, ja men kom hem. Det var ju väldigt orätt. Alltså det var ju väldigt modigt.
Så modigt.
Och blev väldigt bra, uppenbarligen.
Uppenbarligen.
18 år senare.
18 år senare. Tips nummer ett.
Precis. Ja, det är lite bakgrund. Sen, ja, vi älskar ju, vi båda hållit på mycket. Jag har jobbat med musik och du älskar också det. Och sen har alltid kyrka och relationer tagit liksom en stor plats i våra liv.
Och företagande.
Ja, företagande.
Så, och vi har ju, det har ändå fallit ut så att vi jobbar mycket tillsammans. Mm.
Ja, för det, ni gör ju likt ett par, Hemen och Irena som jag hade, som är gifta såklart.
Mm.
Ha kyrka, ha företag, ha podd. Liksom. Ni gör ju allt tillsammans. Har ni alltid gjort det?
Nej, vi träffades. Då jobbade jag som mentor för ensamkommande. Nej, då jobbade jag med missbrukare på ett lågtröskelboende.
Mm.
Så att, och du jobbade
som pedagog och pianolärare.
Ja, precis. Så att, och det, när man bygger familj, inte det här skiftjobbandet passar inte så bra. Så vi såg ju sig om efter någonting annat.
Precis. Men egentligen var det ganska snabbt som vi började jobba ihop. För då, vi har ju alltid spelat ihop. Så när jag har varit ute och liksom turnerat så hade jag med Josef som spelade gitarr. Mm. Så det var ju lyxigt. Och fortfarande. Men jag har alltid, alltså så här, om jag har haft en längtan och vilja av att få vara hemma med barnen.
Mm.
Och så bara, men hur i dagens samhälle?
Just det.
Liksom, kan man vara det? Och då hade våran gemensamma äldsta son börjat hos en dagmamma. Jag studerade teologi i Stockholm. Och så frågade hon mig, bara, men du ska inte börja köra då? Liksom, börja jobba tillsammans med mig. Och det var som att det var en så här, det är aldrig något som jag har tänkt att jag skulle liksom, då var det ju dagmamma, alltså det började så, dagbarnvårdare. Men bara att få vara hemma med barnen kändes liksom självklart. Så då startade vi Musikliv som är pedagogisk omsorg med musikprofil.
Mm.
Så då bara, men då slog vi ihop det, då får vi jobba med barn. Alltså jag har alltid älskat barn, jag har jobbat med barnrytmik och liksom sång för barn och sådana bitar i Stockholm. I alla fall då slår jag ihop de bitarna med musik och med barn. Men ganska snabbt så utvecklades det till en, liksom, vad ska man säga, vi jobbar som en förskola.
Mm.
Så att det är flera barn, flera anställda, men ändå behåller det här liksom intima och familjära. Och då började du jobba med mig egentligen ganska fort.
Ja, precis. När vi startade det, då var jag pappaledig med att nummer två, Ben.
Mm.
Och
ja, så du var ju hemma med mig.
Så att, det var ju en ganska bra match start. Och men vi insåg ju ganska snart eller att det här är liksom för skört att bygga bara på en person.
Mm-hmm.
Först stod det ju in en annan tjej som började jobba med dig. Och sen så när det tog liksom av så började jag också jobba. Och sen så har det blivit fler och fler då.
Nej, men det är fantastiskt, verkligen, att få vara med och forma framtiden. Och erbjuda ett komplement till förskolan, att det finns något annat.
Men hur är det att jobba ihop? Alltså, ja. Hur funkar det för er?
För att samtidigt som vi startade Musikliv så startade vi också en kyrka.
Just det.
Så vi har det i oss att starta saker. Ja. Men så vi har ju egentligen sedan dess jobbat ihop i alla olika områden. Vi har lite olika inriktningar idag med olika saker som vi gör.
Ja, men olika ansvarsområden.
Visst.
Men den frågan får vi ju ofta föräldrar och liksom människor vi möter. Att, men hur vi, många kommenterar ju att jag skulle aldrig kunna
exakt,
tänka
mig det är många som
att
tänker.
Jobba med min partner hela tiden.
Nej.
Liksom.
Nej.
Och det är... Det passar säkert inte, eller uppenbarligen inte så många. Men vi älskar det. Och det som gör att det funkar, det är ju planering.
Alltså, struktur.
Alltså att varje måndag så planerar vi liksom verksamheterna, livet, kyrkan, familjen.
Måndag planeringsdag.
Då man både planerar alltså kort och långsiktigt liksom, men hela tiden utvärderar också det tempo, alltså liv som man lever.
Just det.
Ja, och livet är det, vi älskar det, men det är en utmaning.
Mm.
Och det är en utmaning idag för alla människor att leva.
Just.
Alltså att få ihop arbete, familj, vänskap, relation, äktenskap. Och vi har ju haft våran resa också. Inget i livet är ju guld och gröna skogar. Mm. Liksom. Men när man lär sig av sina utmaningar så får man så otroligt mycket. Men så 2012 så började jag få lite alla möjliga konstiga symptom.
Okay.
Så här kroppsliga.
Ja.
Och sökte nog alltså, egentligen i 2 år i vården. Och de kunde inte hitta vad det var. Och jag hade ingen koll då heller. Men lite så här klassiska symptom. Synbortfall, domningar i händer och fötter och huvudvärk och ont i kroppen. Ja, sådana bitar. Och så efter 2 år så var det en läkare som jag träffade och så han bara, nej men du, jag tror att du är utmattad.
Mm.
Och jag bara, va? Och jag hade på något sätt alltid typ kopplat ihop utmattning med depression.
Just
och jag
det.
Var liksom fortfarande jag, kände jag det som. Jag var fortfarande Isabelle och jag var glad. Och ja, men det kändes ändå som livet. Och efter det så var det ändå att vi, alltså det här med planeringen, struktur. Vi undervisar på bibelskolan om något som heter Holistic Ministry.
Alltså,
helhets, liksom, hur man får upp livets alla olika delar med just ande, själ och kropp. Och det är ju hur viktigt som helst, alltså grunden och hur man bygger sitt liv. Så att man har ju lärt sig längs resan. Liksom.
Ja, och de första åren, alltså om man ska spola tillbaka, det är då en annan fråga i pipen.
Kommer.
Nej, men de var ju när du flyttade hit de 2-3 första åren var ju extremt liksom jobbiga och svåra.
Utmanande,
att komma hit, bli bonusmamma.
Just det.
Jo, men enligt så här, psykologin så är det vissa saker man inte ska göra samtidigt. Mm. För att man som människa behöver man kunna processa
i
liksom takt, eller vad man säger. Och då är det ju typ så här, gifta sig, flytta till en ny stad, bli förälder, skaffa nytt jobb. Och jag gjorde ju allt.
Allt samma. Ja.
Och det gick också väldigt fort, liksom allting. Så det fanns ju ingen riktig tid för processande sättet. Utan man bara, in i alla de här bitarna helt enkelt.
Mm. Nej, men, så att, men de 3 första åren som var extremt jobbiga, alltså, vi trodde många gånger där faktiskt att vi inte skulle palla.
Okej, okay, var så pass.
Ja, det var. Som ju mycket hade såklart att göra med att det fanns ett ex.
Jag skulle precis säga, var det just den här grejen som var det tuffaste?
Mm.
Ja, det var det nog.
Jo, det fanns ingen... Vi hade ju ingenting emellan oss.
Nej.
Utan det var den här yttre omständigheten. Mm.
Som man lät komma åt oss. Liksom.
Ja, men också man var tvungen att förhålla sig till i ett varannan vecka-liv.
Såklart.
Även om när vi träffades då hade jag mycket större ansvar för barnen på grund av hur situationen såg ut. Så du blev ju, när du kom, väldigt mycket bonusmamma.
Mm.
Vilket ju också varit såklart massivt och påfrestande. Mm. Även om du gjorde det galant och liksom bravur. Men ändå, så var det mycket. Mm. Och den grunden ändå som blev lagd de här åren, det var ju, har vi ju förstått alltså i efterhand sen, att den betyder jättemycket.
Mm.
Och men det gör ju alla stormar i livet. Sen möter man ju oftast dem kanske lite mera utdraget. Men ingen är ju förskonad ifrån svårigheter mot alltså sjukdom eller liksom vad det nu kan vara.
Mm, ja.
Men det vart så massivt under en viss, under de här 3 åren. Tills vi...
Nej, men och sen är det ju inte... Vi hade inte jättemycket relationer liksom runt omkring oss som hade liknande situation.
Mm.
Det blir vanligare idag, men det är ganska ovanligt i kyrkan.
Mm.
Det finns inte jättemycket information att hämta utifrån.
Eller hjälp och råd att få.
Mm,
liksom.
Nej, precis.
Så att, ja.
Men hur var det då? För jag menar, ni blev ihop och ni gifte det ganska fort.
Mm.
Och ja, men på köpet kommer 2 bonus. Jag vet inte om ni kallar det för bonusbarn.
Ja,
bonus,
ja, precis.
Hur, och det var tufft. Vad var det som var tuffast för dig, Isabella?
Ja, vad var det som var tuffast? Jag tror att det kanske var helhetsbiten, alla ansvarsområden.
Mm.
Liksom.
Var du inte beredd på
det kanske? Ja, alltså när man, jag tror att när man bär ett barn i magen, så tror jag att, och jag tror att det är så enligt forskning också, men att man bearbetas typ. Alltså det händer jättemycket i en, och det är bara de 9 månaderna gör jättemycket för kvinnan liksom, och för förberedelser både mentalt och alla de här bitarna. Och nu så kom man in i en situation då man delade typ moderskapet också med någon annan. Även om jag aldrig ville ta en mammaroll. Alltså, de har sin biologiska mamma.
Visst.
Så att det var en bonusmamma-roll. Liksom, och dela det med kanske någon som inte vill uppfostra på samma sätt. Man kanske har olika livsvärderingar. Man hamnar i en situation då man ska planera semestrar. Och man ska planera livet med några som vuxen har valt sport, men man måste, eller vad man ska säga, ha en relation till grund av fantastiska barn. Ja, det var...
Kaffemaskinen.
Klipp.
Ja, precis. Och det tror jag är, och vad jag har förstått när jag har liksom samtalat med andra och när vi har hjälpt och haft liksom samtalsstöd och så med andra i samma situation, så är det en stor utmaning att liksom planera sitt liv. Man blir, om den nya exet träffar en, så är det ju 4 stycken som ändå liksom ska planera livet ihop. Och det kanske är släkter och det är liksom, ja, det är massor av olika faktorer. Det är 4 olika planering utifrån jobb, vänskap,
vilja.
Ja, alla de här bitarna. Så att det tror jag var den största utmaningen. För med pojkarna så har det liksom varit fantastiskt faktiskt. Det har gått väldigt fint, och jag tror att mycket tacksamt att de var små.
Just det.
Så att jag kom in i deras liv tidigt och har fått finnas med hela livet.
Mm. De minns kanske inget annat.
Nej, jag vet inte. Nej. Precis. Så att det har gått jättebra. Men sen också i vårt samhälle idag så är det så olika också vad som förväntas av en bonusmamma och vad som inte förväntas. Nej, du ska inte ta någon mammaroll, du ska bara vara en vuxen förebild. Och alltså hur man väljer såna bitar, om man får höra från olika håll och det är liksom, men ja, Det är många, vad ska man säga, det är många som tycker mycket,
ja,
helt enkelt.
Just det.
Men vi valde ju tidigt att helt enkelt göra så som vi trodde var det bästa.
Och det var ju...
Ja,
nej, men ändå att vi byggde våran familj. Jag menar, där var det ju, där blir det ju deras, på deras mamma, bonusmamma på den tiden. Så att, och att dela på ansvaret.
Och det var ju också utifrån ett längre perspektiv av att vi visste att vi vill ju också ha gemensamma barn.
Just det.
Och då kände jag och Josef att om jag ska inte ta något föräldraansvar och sen så får vi gemensamma barn, då kommer det bli skillnad.
Ja.
Och vi vill inte göra någon skillnad på barnen, utan vi ville att alla barn skulle få känna sig som en del av familjen. Och blod är inte tjockare än vatten. Man kan adoptera idag och det är många som har den här situationen. Och familjehem, det finns ju många exempel på hur kärleken liksom krossar gränser. Liksom. Och att det handlar om relationer och det handlar om något annat. Och det fantastiska ändå i en sån här situation, det är ju att det blir en annan form av kärlek, som det blir en kärlek också utifrån ett beslut.
Just det.
Att man väljer att älska någon. Det är inget som kommer naturligt, kanske från början på det sättet, så att man har haft dem i magen. Liksom. Men det var mycket det här att vi kände att vi vill att alla ska känna att de är en del av familjen. Och man vill liksom behandlar dem på samma sätt. Och då blev det ju naturligt att varannan vecka så är jag bonusmamma. Så jag är mamma till alla fem. Och jag har tre homemade som vi har som vi gemensamma. Och det är två stycken extra barn. Liksom.
Ja, och 17-åringen, han kom ju ändå ett och ett halvt år då efter vi gift oss. Så det var ju också ändå ganska, allt gick ganska snabbt där. Samtidigt som vi spelade in skiva nummer två där ju också i den vevan.
Och tre.
Ja, så att det var ju liksom jätteroligt men superintensivt. Ja, just det. Båda de. 2006 och 2008. Ja, precis. Så att det... men så allt det där, men framförallt så håller man det, är ju planeringen med andra och som man är tvungen att bara bestämma sig för att det här måste vi få att funka.
Ja, för barnens bästa. Liksom.
Ja, precis.
Och jag tror att i en sån här situation så gör för oftast liksom alla det bästa man kan. Men det är en enormt komplicerad situation. Och jag menar, människor har svårt idag att få ihop en planering mellan två.
Ja,
alltså,
exakt.
Och sen i en sån situation, då ska man vara fyra.
Ja.
Eller liksom som planerar och får livet att gå ihop och olika viljor och alla de här bitarna. Så att det är ju en stor eloge till alla som klarar av det.
Visst.
Och pepp till allihopa. Och sen hur viktigt det är att ändå välja. Alltså, för i den resan också så blev det ju så tydligt för oss. För det var ju liksom yttre omständigheter som gjorde att det blev utmanande. Och det blev tufft. Men det var också, jag kommer ihåg vid tillfället då det var så här för mig så här. Eller den, vad heter den? När det blir lite sån här...
Aha,
upplevelse. Och då var det verkligen det här att jag tillåter själv vad som låter få påverka mig.
Just det, men man har ett val.
Ja, precis. Och för mig var det så här, jag kan inte så här, jag kämpar med det här på grund av det här. Eller det här är så jobbigt på grund av det här. Eller de här omständigheterna gör att jag inte kan göra det här. Att man har liksom någonting att skylla på.
Just det.
Och det är ju ganska vanligt i vårt samhälle. Man skyller på att kanske att man kämpar med en ohälsa eller en situation på jobbet. Eller vad
man vill
som
alltid
helst.
Ha någonting annat.
Ja,
just.
Men för mig blev det så här, jag bestämmer själv vad som låter få påverka mig eller inte. Och jag kommer ihåg att det var en sån här game changer. Att det var verkligen så här, nu tar jag ett beslut av att inte låta någonting påverka mig. Att jag har ansvar för mitt, liksom, som min gård. En gränssättning helt enkelt. Mm. Och det tror jag är en viktig lärdom. Mm. Jag brukar jämföra lite mer så här att om jag har en kaffekopp här. Men om jag ger en present till någon.
Mm.
Och så väljer den personen att ta emot den presenten. Vem tillhör presenten då?
Just det.
Då tillhör presenten den som tog emot den.
Mm.
Men om personen inte väljer att ta emot presenten, då tillhör fortfarande liksom presenten den som gav.
Mm.
Och så är det egentligen allt i livet, att om jag får höra jobbiga ord men väljer att inte ta emot dem, då tillhör de inte
mig. Nej, just det.
Så att vi har ett stort ansvar på liksom
bra
bli för våran egen lycka.
Det får vi ju träna på, fick ju träna på väldigt, väldigt intensivt då första. Och menar det är såklart, vi gjorde inte alla rätt, verkligen inte, utan kanske tvärtom, man gjorde mycket fel i det, och vilket gjorde också att man, men vi fick ju lära oss ändå tidigt den lektionen, alltså ifrån livets hårda skola. LOS, när man frågar vilken skola. Har du gått? LOS. Nej, men så var det ju just det att valet man har igen, med allting.
Mm.
Och ju som lika mycket handlar om, och kanske framförallt skulle jag vilja säga, handlar om det som man vill åstadkomma.
Just det.
Att du klarar utav allt som du sätter ditt mind till. Och sen såklart så är det lite olika faktorer som möjliggör det. Vilka du umgås med och framförallt relationen som ju är alltså,
men, ja, men och hur du lever ditt liv, det här helhetsperspektivet.
Ja, liksom. Precis.
Yes.
Vad var det som var jobbigast för dig under den här perioden, Josef?
Jag kände nog mycket skuld över att jag hade tagit in henne. För just det hade ju jag, bar ju jag redan på innan. Liksom att, och jag vet att jag sa det alltså, innan vi träffades. Jag vet inte om jag vill ta in dig i den här situationen. Den var så... det gjorde så ont. Det var så mycket som var så jobbigt. Och att, att ta in någon i den var ju... För att samtidigt, alltså det här är livets paradoxer, men att jag kunde ju inte drömma om en bättre, alltså en love at first sight ändå, den typen, alltså utav att komma hem, kärleken som man upplevde. Så att det gjorde ju så ont, och vilket ledde då till att man tog på sig då skuld utav att, men varför du behöver få utstå alla de här sakerna som egentligen handlade om mitt bagage, om val som jag hade gjort och konsekvenserna utav det. Så och sen ovanpå det så blir det ju då den här planerings situationerna som man, och alla beslut som man vill fatta men som inte går för att det opponeras, så att det var konflikter och känslor och bråk.
Och sen är man ju alltid, precis som man är två i en relation, så förstår ju vi att i den där situationen så var man fyra i den situationen. Så som vi sa, vi säger inte att vi gjorde alla rätt. Och de har sin, du vet, bild och story-sida av saken. Men jag tror att vi alla fyra hade liksom en längtan och en vilja av att göra det allra bästa för barnen. Vilket vi kan se idag då vi har en fin relation. Och det fungerar bra att liksom vi kom dit liksom. Och killarna är fantastiska. Så att, ja, men, vissa saker har vi definitivt gjort rätt allihopa liksom.
Det är bra.
Och det allra mest en av utmaningarna i våra liv är ju tiden, att man vill att saker och ting ska gå snabbt, det ska lösas snabbt. Medans allt av kvalitet och värde, det tar tid att skapa. Och idag så fascineras vi, alltså när vi tittar på ett fantastiskt hus eller vi smakar en god maträtt. Det är liksom inte något du har köpt någonstans, alltså snabbmat.
Nej, precis.
Utan då är det, då går det till våran vän Kristoffer som är världsmästare i tapas och som är fine dining, och då det här liksom, han har preppat det här i månader, han har planerat, han har då blir det bra, då blir det kvalitet. Så ser vi sällan livet.
Sant.
Att de här sakerna som vi processar, och jag tror att det faktiskt är ett afrikanskt talesätt, men att tiden är din vän. Och när vi fick höra det, och då det lär man sig hela tiden. Speciellt vi som är så här doers, vi gillar att sätta på, man vill starta grejer, man drömmer hela tiden om att utvecklas, växa och så här. Så mest måste man hela tiden påminna varandra om att tiden är våran vän. Och
riktigt.
Att saker som ska bli bra, det tar tid.
Det får ta tid.
Ja, det får ta tid.
Ja,
verkligen.
Vad skulle ni nu i efterhand under den här perioden, finns det något som ni skulle kunna se hade hjälpt er? Som ni, en hjälp som ni inte fick, eller att ni skulle gjort någonting annorlunda, eller kanske utifrån på något sätt? Kan ni se någonting sånt?
Ja, alltså... Ja, men mycket av det vi drömmer om och det vi gör idag handlar ju om att få ge verktyg och visa att det är möjligt och att man kan hjälpa andra. Men två bitar som var avgörande för oss var ju att vi ett hade bra människor runt omkring oss. Vi hade andra par som vi kunde få prata med och få liksom lägga saker på bordet. Och ventilera med, få liksom både råd och kritik och konstruktiv kritik, men att ändå människor som stod med på resan. Och att när vi pratade om saker så förlorade det lite sin dramatik.
Just.
Alltså ungefär som när man går till en psykolog.
Ja.
Men att man behöver ha bra människor runt omkring en och som ser alla delarna.
Just det.
Och sen i vårat fall var det ju också våran tro. Att vi dels hade människor som bad för oss såklart, men sen också att vi hade det gemensamt. Att vi kunde kasta oss på Gud helt enkelt. Och se också att Gud var med i den processen. Och det är ju fantastiskt. Men om man inte har den tron så finns det ändå andra bitar i livet som man kan peka på. Som man kan visa att det här hjälper en genom jobbiga situationer helt enkelt.
Just det.
Vill du tillägga något eller?
Nej, men jag stryker bara under de bitarna. Alltså de är ju helt avgörande fortfarande i allt. Alltså vilka man släpper in och umgås med. Men också
vilka man låter tala in i sitt liv. Alltså vad man har för förebilder, som jag sa, människor som ser hela bilden. För oss är inte kärlek att bara stryka med hårs, utan att någon som kan säga att nej, fast nu tänker du lite egoistiskt. Alltså, du, hörru, med all respekt och kärlek. Ja, precis. Ja. Och jag vet inte om den sortens vänskap är så vanlig idag.
Nej,
det är så mycket med hårs. Att man håller med och när, speciellt i en sån här då varannan vecka situation eller liksom när det är två, då är det ju lite så här partitagande att den är dum och man vågar inte och kanske ofta inte har förmåga att zooma ut att, och det är ju en sann vän, den vågar ju också kritisera med kärlek. För då blir det konstruktivt helt enkelt och att man växer utav det. Och det var avgörande
för
att det skulle
gå åt rätt håll.
Ja, precis.
Ja. Ja, för du sa innan att det kanske inte hade hållit om inte ni hade haft de här grejerna.
Nej, alltså nu tror jag att alltså, vi är verkligen inga så här quitters. det kan man se i vårat liv, hur vi liksom fortsätter att jobba på sådär. Men det var oerhört tufft och verkligen en utmaning.
Mm.
Men de bitarna runt omkring var helt avgörande.
Mm.
Liksom.
Mm.
Mm.
Mm. Ni har ju en egen podd också faktiskt. Och i, inte senaste avsnittet, men förra tror jag, så pratade ni om att ni bråkar bra.
Mm.
Så var det så?
Ja, precis. Kan man bråka bra?
Ja, precis.
Och också att man ska bråka naken, hörde jag.
Ja, precis. Ja,
du. Nej, men vad betyder det och hur har ni kommit dit?
Mm. Ja, men vi bråkade ju då mycket på första.
Ja, men jag tänker att det blir säkert mycket stångas.
Men såna här... Men det är mycket, mycket livserfarenhet.
Mm.
Och sen också utifrån det att man faktiskt är kunskapshungrig. Att man säger, ja men okej, men vad säger psykologin? Hur fungerar vi? Och vi älskar ju Bibeln, en handbok liksom. Vad säger Guds ord? Alltså alla de här, inte bara det utan alla olika bitar. Och sen tog vi hjälp, vi gick och pratade själva med dem. Alltså att man bearbetade sitt bagage, man bearbetade det man själv hade med sig.
Under hela den här tiden så gick jag ju till en psykolog. Liksom, så att man preppade ju både med bra personer i form av liksom, relationer och vänskap. Och dina föräldrar var väldigt avgörande eller väldigt bra.
Ja.
Hade förmåga att liksom vara föräldrar. Mm. För föräldrar är ju också någonting som man är hela livet. Mm. Och man får vara det.
Mm.
Att jag tror att många som växer upp kanske tappar. Eller man har sina barndomsdraman liksom, som gör att man har sen svårt att... Men jag tror att får man fortsätta vara förälder på ett vuxet sätt, vilket var viktigt för oss då. Det
var... Men så just de här råden som vi gav i podden, så var det både dels utifrån forskning men sen också utifrån egna erfarenheter. Mm. Som att lära sig att lyssna, att tänka på vad man säger. Som när vi bråkade då i början, bara, så kunde man slänga ur sig saker som att nej, jag vet inte om jag orkar det här längre.
Nej.
Alltså du vet, nej, nu drar jag. Typ helt onödiga och dumma saker. Och det var ju också att vi kom till en situation där vi bara fick bestämma oss att de här sakerna ska vägra vi säga. Mm. Det ska vi inte ens uttrycka. För det är inte en väg ut.
Alltså, nej, det är inte konstruktivt.
Precis, nej, och det finns inte på liksom, kartan. Sådär. Mm. Och sen så var det just då på vårt bröllop som vi fick det rådet. Att ja, men om ni då måste... Och ska ni ens bråka liksom, så pröva att göra det nakna. Sen hade ju du då någon minne av att vi hade gjort det. Jag har ingen minne av det. Men vi brukar ju ofta ge det rådet för att det är ganska roligt. Det är lite så här avdramatiserande.
Ja, exakt.
För jag tänkte så här också, bara, men om man bråkar så är det inte jättestor chans att man kanske bara börjar så här klä av sig.
Det kanske är det man ska göra. Precis. Om den andra börjar bråka, bara släng av dig kläderna. Se om det fortsätter.
Ja.
Vi vill ju höra recensioner på det och se hur det faktiskt avväpnar. Men det
du får återkomma om ni gör den situationen.
Nästa gång vi bråkar ska jag klä av mig.
Precis.
Ja, men så de råden är utifrån egna livserfarenheter. Mm. Men sen också att man har då tagit professionell hjälp. Liksom.
Ja, för den behöver man ju. Jag menar, den är ju kanske mera ändå legitim idag.
Mm. Och ta professionell hjälp.
Ja, precis.
Ja, men vad det var våra föräldrars, alltså så här, generation
verkligen.
Tillbaka.
Ja, men då även, alltså visst, för 18 år sedan var det ju okej, men jag tror att det är ju mer vanligt idag, den här typen av olika alternativa familjebilder.
Mm, sant.
Vilket gör ju att vi på något sätt tvingas. Det finns fortfarande alltså en massa tabun som vi måste ta hål på eller liksom prata om.
Ja.
Och därför är den här podden så bra.
Ja, bra. Alltså,
att man lyfter alla möjliga livsöden. För att det är ju
precis,
det här samtalet. Mm. Nu gillar ju folk uppenbarligen att lyssna på det.
Ja,
så exakt. Då får man i alla fall inputen. Och förhoppningsvis så tas det samtalet vidare sen till kanske vänner. Och,
exakt.
Och så får man plocka de
det som passar, ja, precis.
För de situationer som man har.
Ja, för jag menar, det finns ju många som du säger som är i samma situation som med bonus. Den en eller båda har varit gifta innan. Och men hur får man det att funka liksom? Ja. Det är inte så lätt, nej, tänker jag.
Nej.
Och då är det fint att höra historier där det funkar.
Ja.
Även fall det inte har varit lätt,
nej,
hela,
nej,
vägen.
Nej, men då, jag tror att... Men många gånger i livet, alltså när vi går igenom svårigheterna, så lärdomen och kunskapen utav det blir förhoppningsvis att man kan sen ge vidare någonting.
Mm.
Att man har fått liksom verktyg och redskap på vägen som gör att man sen kan, ja, pay it forward helt enkelt.
Mm.
Men det är ju extremt komplicerat, och för barnen, för det är vi som har valt varandra, men
precis,
de valde ju inte sin bonus, nej, mamma eller pappa liksom, och i vissa fall de väljer ju inte sina bonussyskon liksom. Men samtidigt så är det ju så i en, vad ska man säga, kärnfamilj också, att barnen som föds, de föds ju in i en familj, de,
exakt,
väljer inte sina,
man väljer inte sina föräldrar,
nej.
Nej.
Och de väljer inte heller sina syskon,
nej, liksom. Och inte sina barn heller.
Nej,
nej,
precis. Så att det är ju, alltså familjen är ju en fantastisk bild på vad riktig kärlek är.
Mm.
Det här med att välja varje dag. Jag väljer att älska. Jag väljer att liksom älska min man och mina barn. Och samma sak egentligen för barnen. Mm. De kan vara otroligt störda på sina föräldrar. Men att välja att, ja, men det här är min mamma och pappa. Ja. Och sen ta dialogen och kommunikationen och välja ändå.
Nu när ni gör så mycket tillsammans, både fritidsgrejer och jobb, vad gör ni om ni märker att det börjar bli lite så här irritation, eller ni tycker inte att den andra gör som den ska? Vad gör ni då? Jag menar, nu när ni ändå är med varandra hela tiden.
Precis. Jo, men där kommer...
Då är vi med varandra ännu lite mer. Nej, men det som... När det blir fnurr på tråden, det handlar ju alltid i en fungerande relation, så handlar det alltid om missförstånd.
Mm.
Alltså för att det handlar ju inte om att, och det som vi pratade om i det här avsnittet, att det handlar inte om en som har rätt och en som har fel. Utan det handlar ju om att reda ut, ja, men vad, ge varandra tid att förklara. Ta en sak i taget när man diskuterar saker, och att ge den andra den chansen att faktiskt förklara vad den känner. Och det är ju återigen tillbaka till tiden. Alltså det är ju våran största utmaning, att den här tiden inte finns.
Nej.
För att man jobbar då heltid, och så kommer man hem, så är det intressen för barnen eller man själv, och att man ska iväg och gymma och man ska göra ditt och datt liksom. Så att, och tidet är ju ingenting som vi får. Men när vi vaknar på morgonen så får alla de här 17-18 timmarna att förvalta över. Och de kan vi alla göra rätt beslut i. Det är inte lätt, men det finns saker som är rätt. Och när ju mer rätt vi gör, ju lättare blir det.
Och sen helhetsbiten, alltså det holistiska, liksom att vi ser till att ta hand om våra kroppar, vi försöker äta bra, vi tar hand om våra själ, våran ande. Och nu för tiden så känner vi så pass bra ändå, även om man lär känna nya sidor hos varandra hela tiden. Men Josef kan ju vara så här, nu kanske det är dags för dig att antingen typ ta en promenad, eller jag bokar ett hotellrum till dig. Så får du vara själv, du får bara vara du, göra vad du vill, ta hand om dig, återhämta dig liksom.
Just det.
Så att man märker av, och nu för, i och med att man jobbar på de här bitarna också med liksom ande, själ och kropp, så kan man ju också känna igen att oj, men nu har inte jag någonting mot dig, utan jag är bara superstressad över de här bitarna. Och då kan man hjälpa varandra. Då är det också en sån här grej att Josef bara, okej, men nu sätter vi oss ner och så skriver du ner alla de här bitarna och så bockar du av vad du kan göra idag och vad du kan vänta med. Och att man hjälper varandra där. Men att Det är stor skillnad. Det går inte att jämföra på våra så kallade liksom bråk idag när vi träffades.
Nej. Nej, men och tillbaka till något som inte går. Alltså, för alla människor som lyckas med det de företar sig så är ju planering och struktur helt avgörande. Och det är ju ingenting som vi lär oss att bygga in. Mm. Alltså de flesta som vi pratar med, de har ju inte en avsatt tid. Nu planerar vi.
Mm. Var man inte är en planeringsmänniska? Om det är inte någonting man...
Det var inte vi.
Nej, det var alltså, inte vi.
Det var ju ett av felen som vi hade. Vi är ganska så här vanliga människor i
spontana.
Liksom. Så att vi läste ju en bok tillsammans i den här vevan då när du var... fick liksom, ja men du är utmattad.
Mm. Vad
som heter Enklare.
Bill Hybels.
Med Bill Hybels. Uh-huh. Som har rest runt i hela världen och sett att den här...
Utmaningarna med utmattning och ledarskap och familjesituationer. Och han själv hade varit det.
Liksom. Han själv hamnade där och har då staplat ändå ett antal olika liksom... riktlinjer eller vad ska man säga, råd och tips att gör de här sakerna så kommer du att se en helt annan frukt och resultat i ditt liv.
Yeah.
Och en av dem var ju almanackan.
Mm.
Alltså allt, och det här säger ju, eller visar ju forskning också, att det du skriver ner, då har det kommit halvvägs.
Det är större chans att du får...
Och jag menar, idag, jag skriver ner allt. Jag använder almanacka i telefon och du använder...
Jag gillar att skriva.
Så att, men, och sen att vi synkar dem såklart hela tiden och stämmer
dem. Och då är det ju, missförstånden blir ju när vi då inte har synkat dem, när vi inte har kommunicerat, när vi inte helt enkelt delat.
Mm. Och förvänta kanske att den andra ska förstå utan att man har sagt någonting.
Precis.
Det är väl också ganska vanligt.
Det är väldigt vanligt.
Mm.
Mm.
Jag trodde att, eller... Jag
ja, men det förstår du väl.
Ja,
ja.
Precis.
Du känner väl mig nu för tiden.
Ja, precis.
Men ni hade gått och pratat med samtalsterapeut. Mm. Hur väljer man vem man ska prata med?
Bra fråga.
Hur valde ni, eller hur hittade ni?
Ja, hur hittade du? För hon var ju fantastisk.
Mm.
Så jag gick ju på din rekommendation.
Ja,
men sen,
precis.
Jag har gått i liksom den klassiska, alltså, psykologen.
Samtalsterapeuten.
När man sitter och pratar, berättar mycket så här. Men sen
som
har jag också
har
gått
en
i KBT.
Som har en funktion att, som är viktig, men sen...
Precis, och sen har jag också gått i KBT.
Just det.
Och det... fungerade mycket, mycket bättre för mig.
Mm.
Och där tror jag att också att man får känna av själv kanske. Just att, att gå som psykolog så och prata om det som har varit kan man behöva göra.
Mm.
Men för mig kändes det som att men det har ju varit. Jag behöver komma framåt. Jag kan inte göra någonting åt det som har varit.
Mm.
Men jag vill blicka framåt och vad kan jag göra åt det som är nu och framåt.
Mm.
Och då passade KBT mycket, mycket bättre. Men hur hittade du henne?
Jag fick väl henne på en vän.
Mm.
En rekommendation. Som hade haft en liknande situation som rekommenderade henne. Så hittade vi.
Rekommendation då?
Rekommendation.
Mm. Mm. Ja, det är väl det bästa egentligen.
Ja, precis.
För det är ju en djungel på något sätt.
Ja.
Att försöka hitta.
Ja.
Mm. Och hitta en person som man klickar med och...
Det är ju avgörande som man ens ska vilja liksom berätta.
Mm.
Det är att man blir förstått, att man blir hörd, man blir sett och vill sätta ord på det.
Mm. Ja, också om man går som par att den inte tar ens parti.
Nej, precis.
Mm. Har man ju också hört om.
Ja.
Det är inte jättebra.
Mm. Precis.
Hörrni, det känns som att vi skulle kunna prata om så mycket.
Ja.
Men vi har pratat på en timme redan.
Mm.
Så jag tänkte att jag skulle avsluta med den sista frågan som jag brukar ställa.
Mm.
Och det är att ni ska berätta vad det bästa är med den andra.
Mm.
Eller flera. Bra saker. Man har på en timme till.
Ja, precis.
Oj, oj, oj. Vad svårt när man ska så här dra ner det på en sak. När det finns så många, eller många bitar.
Du får säga flera.
Ja, jag får
inte bara ta en.
Nu får du börja då.
Mm-hmm. Jag satt här, du sitter här och pratar som att du ska säga någonting. Nej, men det bästa med Isabelle, det är ju att hon är en fantastisk lyssnare. Hon har ett fantastiskt tålamod. Och alltid tänker möjlighet. Mm. Det finns liksom ingenting någonsin som har liksom att nej, men det här, nu orkar jag inte. Du kan känna så självklart som alla andra, men det finns alltid en det här du sa, kunskap. Ja, men kan vi hitta, vad finns det för lösning på det här liksom?
Mm.
Så att, och sen att du är liksom drop dead gorgeous liksom.
Keep it coming, keep it coming.
Så att där fick du en liten en liten
liten, precis. Ja, ja, det finns mycket, men du är en fantastisk, du är ju också en otroligt duktig lyssnare. Och jag tror att när vi träffades så blev jag väldigt så här förvånad över det. Och jag tror att det också hade att göra med vad du har varit med om. Och att du liksom, det är kanske inte jättevanligt att män har liksom bearbetat sina känslor så.
Nej, precis.
På det sättet att vi kunde prata liksom om allting. Du är väldigt kommunikativ. Och sen så är du väldigt trofast och lojal. Att du, både mig men också situationer och människor och ja, men barnen framförallt. Du var ju en fantastisk pappa. Det var ju en av de bitarna som gjorde att jag bara, wow. Mm. Liksom. Han kan definitivt se liksom, bli pappa till våra gemensamma barn. och det stora hjärtat, liksom, att alltid vilja ge mera. Och sen är det ju stark, både liksom andligt och själsligt, men också kroppsligt. Du har börjat gymma nu också.
Ja,
precis. Så att jag tycker ju också att du är väldigt attraktiv. Men det finns mycket, mycket att säga. Du är ju stommen, liksom, tycker jag, i familjen. Du är bra på att bära mig och alltid ge det lilla extra. Och bära barnen och amen, välja oss före allt annat, liksom. Välja familjen.
Mm.
Mm.
Fint.
Mm.
Härligt.
Ja, det är fint att få säga fina saker om varandra.
Mm.
Mm, det är ju det. Det ska man göra oftare.
Ja, man borde köra en sån varje avslut på dagen.
Ja.
Innan man går och lägger sig.
Ja, men verkligen.
Hörrni, innan vi avslutar, har ni gärna en podd?
Mm. Ja.
Vad heter den?
Mål och mening.
Och mening. Ja, mål och mening.
Den är ganska nystartad.
Ja.
Jo, men det är väl bara 3 avsnitt ute än så länge. Så att, jättespännande resa som vi är inne på.
Ja. Och ni pratar ju också relationer.
Mm. Relationer.
Annat.
Och, men som du har varit inne på några gånger, det är ju helhets ändå livet med företagande, med ande, kropp och själ. Mm. Att man får det här att gå ihop. Mm. Och hur.
Ja.
Så att,
och sen är väl det någonting som vi alla längtar efter, mål och mening. Visst, att, vet, så här, man kan applicera det i allt.
Ja.
Man, en företagare eller en chef eller influencer eller vad som helst.
Eller
vad,
bara familj.
Ja, vad ger mål och mening? Ja. Liksom. Mm. Och det ser ju också lite olika ut för
verkligen.
Alla människor. Och vad som är mål och mening för oss.
Mm. Intressant.
Ja.
Och man kan hitta den wherever.
Mm.
Man hittar på den.
Ja, precis. Spotify och iTunes i dagsläget.
Mm.
Ja.
Yes.
Tack. Härligt. Tusen tack för allt som du har delat.
Ja, men tack.
Tack själv för att vi fick
vara med.
Ja, jajamän. Verkligen.
Jättetrevligt.
Hoppas ni får en fortsatt fin dag.
Tack detsamma.
Detsamma.
Hej då.
Hej då. Hej då.